Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 39 av Game of Stocks. Det är jag, Danne, eller värdeinvesteraren. Och med oss har vi Dogge, Patient Zero, i finans-Twitter-världen här. Han har, eller vi vet inte, du är inte bekräftad coronasmittad, va?
Nej, jag har tagit testet så får hoppas att det säger negativt efter det. Ska få reda på det inom, ja, man kanske ringer mig under tiden vi spelar in. Så gud. Ja, så vadå? First hand info om corona, hur det funkar i Sverige i alla fall, kan man få.
Ja, precis, om folk har frågor om det kan ju vara intressant. Men du är ju, ja, du sitter i karantän, så vi sitter och spelar in på varsitt håll här då.
Ja, med... på länk. Och du bara drog till Spanien lite oss.
Jag flydde från dig.
Ingen solidaritet alls, liksom backa upp någonting sånt. Nej, du bara drar. Nej.
Men det var faktiskt, det var jättemycket folk på flygplatsen och planet var fullt. Och jag tycker inte riktigt man känner av den här corona-skräcken.
Jag vet inte, det känns som att det är hos några som låter mycket. Och sen är det liksom hos några som bara helt ignorerar totalt. Ungefär alla som fortfarande åker till Italien och ska åka skidor nu för att de har sportlov.
Ja, det hade jag kanske inte gjort. Men...
Nej, men fortfarande finns det någon som gör det. Man bara, fan, ja. Man, dude.
Ja, men jag åkte ju i alla fall till Spanien. Men vi får se om jag också sjuknar in. Men jag vet inte. Jag känner inte att jag sett någon liksom riktig påverkan i samhället. Så. Sen kommer det ju såklart påverka på samhällsnivå. Alltså i viss mån. Säkert, men...
Tack, här har man sett 5 dagar i karantän och inte påverkat samhället. Man bara, tack.
Ja, men du är inte en del av samhället.
Du menar att jag är något sån jävla utbörling, exil i samhället mitt i Stockholm.
Ja, nej, men jag vet inte. Men då, det är då de säger att man ska använda Netflix och spela massa när man har corona. Men man kan ju också börsdata som
exakt,
fan.
Exakt. Men då, det är väl det riktiga spelet. Det riktiga spelet som, vad heter han? Mark i USA säger.
Jaha, den Mark, ja. Han med en överläpp.
Är det där du säger att han har en överläpp?
Ja, vadå han Mark?
Men vad heter han som är miljardär i Mark? Som är i Shark Tank.
Ja, Mark Cuban.
Ja, Mark Cuban. Som säger att the best game in the world is the game of business. Vilket jag... faktiskt tyckte det var ascoolt när någon sa vårt namn till Game of Stocks.
Ja, okej. The best game in the world is the game of business.
Yes.
And the best pod in the world is Game of Stocks.
Wow, det har vi det.
And the best tool in the world is börsdata.
Exakt, exakt.
Okej.
Okay. Det har vi, ja, liksom men... våra 3 slogans.
Ja, men faktiskt.
Ja, men det är faktiskt, alltså börsdata går faktiskt hett här hemma. Jag har inte så mycket att göra egentligen, och det är screener fram och tillbaka för att se vad som är värt att plocka upp i den här bäsen.
Ja, nu ska man väl gå igenom sina bevakningslistor antar jag.
Gå igenom bevakningslistor, hitta nytt. Alltså, alltså man ska inte reagera snabbt tycker jag. Alltså, jag ser många som har sagt att de har gått in mycket nu, men jag är lite så här bara... Ta använd börsdata, ta använd och se vad som händer, se vilka nivåer, se värderingar gå ner och bara plocka upp medan alla andra typ panikar.
Ja, men det gäller tycker jag att kolla på, ja men mycket bara fokusera på fundamenta och kanske bara för att det ska kännas bättre fokusera på det som inte kanske drabbas av corona och sen det som faktiskt har med stabila kassaflöden och vinster. Det är, för då har du något sätt du kan värdera sådana bolag på. För jag kommer gå in på det senare när vi... När vi kommer att prata lite om marknaden överlag. Men ja, börsdata i alla fall är ett grymt verktyg.
Exakt, och då kan ju börsdata hjälpa dig att vara lite kanske rationell istället för att handla i affekt.
Precis, yes. Så ja, tack börsdata.
Tack börsdata för denna sponsring av veckans podd.
Ja, men då tänkte jag att vi skulle börja prata om marknaden, tänkte jag.
Ja, vi ska börja prata om min corona.
Ja, men jag har ju lyssnat på andra poddar.
Ja, så vi måste göra som andra poddar. Jag trodde vi ja. Var grejer var att vi inte var som alla andra.
Ja, men det är exakt det jag tänkte säga att vi inte ska göra då. För att det är alla poddar jag lyssnar på bjuder antingen in någon fondförvaltare eller någon som helt plötsligt blir virolog. Och sen ska de ge sin syn på hur det här kommer påverka och hur det kommer
shots
sprida sig.
Shots fired.
Ja, nej, men det är mycket killgissningar och kill... jag vet inte, jag tycker det är mycket... Många som har blivit så här låtsasexperter inom just virus och... Jag har lite sagt, men jag tror att det kanske är överdrivet, men egentligen, jag vet, jag har ingen aning. Jag tycker att det är min syn på hur det här kommer att sprida sig, jag tycker det blir löjligt liksom.
Ja, ingen av oss är ju virologer, men nu som jag i alla fall är mitt i det och testar mig i Sverige, så kan man i alla fall säga att typ, de tar det på allvar. Alltså.
Ja, det gör de ju, precis. Men vi vet ju inte alls vad det får för effekter på samhället. Och sen, det är det första. Och sen ska du sen då dra slutsatsen vad det får för effekter på ekonomin. Mm. Och sen hur det sen påverkar börsen. Så det är liksom, man måste tänka flera steg och göra mycket antaganden. Och jag vet inte. Jag tycker, men det, nu skiljs i alla fall agnarna från vetet lite här. Det är vissa som får panik, för att det droppar ju väldigt fort, det gör det. Mm. Just alltså, om man ska kolla velociteten på droppet så har det ju varit, det har ju gått riktigt fort ner. Mm. Få dagar, många procent. Men ändå känns, vi kommer ju från höga nivåer. Det är inte så att det har ju gått, vi är fortfarande ungefär där vi startade året, lite under.
Alltså det har gått fort ner och det kan kännas jobbigt. Vi är fortfarande... plus om man tittar på ett helår.
Ja, verkligen.
Vi har inte raderat det ens i närheten. Vadå? Jag är fortfarande typ 13% upp. Det är mer än 2 års avkastningar. Om man tittar på börsen, det är liksom...
Ja, jag är över 20% upp fortfarande också.
Alltså det går snabbt ner. Och jag vet inte, jag tycker att det har varit lite så här peggat till att gå ner snabbt egentligen. I och med att CTAs, massa sådana här fonder som är lite robothandlade-aktiga, var typ, hade max i, vad heter det, aktier när jag lyssnade på CMC-podden.
Mm-hmm.
Sen är det så här, alltså jag tror vi ska förvänta oss sånt här framåt. Alltså det kommer vara så här, det kommer vara... väldigt lite volatilitet. Och sen när det blir volatilitet, då blir det väldigt mycket volatilitet. För att typ alla sådana här ETF-er och så vidare bryr sig inte. Det är bara folk som säljer och ut och in. Och så blir det så här väldigt högt upp, ner, högt ner. Och då blir det sådana här tillfällen i korta perioder.
Ja, det ser man ju när man kollar på VIX och de här. Att det är nästan ingen volatilitet tills det blir volatilitet. Och då blir det väldigt mycket volatilitet som
ja,
du säger.
Ja, då slår det i taket. Det är då liksom mini-futures och allting bara knockas. Och...
Men jag tycker det är nästan därför jag tycker vi borde prata om det istället. Istället för att ge vår åsikt som är säkert sämre än många andra som... Även om de också är killgissare så tror jag vi är ännu sämre killgissare än dem. Så det är ingen
absolut.
Idé. Jag tror att det finns mycket intressantare personer att lyssna på. Och fondförvaltare med mer erfarenhet som har gått igenom flera sådana här viruskriser. Så att jag tänker inte ge mig in på det där. Men jag tror det du och jag kan prata om är kanske börspsykologi och hur man ska hantera det. Jag, som sagt, jag läste Howard Marks, Sean George delade ju brev där.
Så egentligen inte försöka killgissa och förstå den här corona utan mer kanske lära hur man ska hantera och surfa på vågorna i volatiliteten så att säga.
Ja, men precis, jag tycker det är väl, känner jag väl mig tryggare med att prata om. Och...
Ja, men det är det vi ska prata om, vi kan ju inte, ingen av oss är ens typ närheten av naturvetenskap.
Nej, exakt.
Som det är så här, helt värdelöst.
Ja, men jag menar, och sen har vi ju ändå, det är viktigare på hur man reagerar på det här. Absolut. Och inte få panik. Alltså, Jim Cramer brukar säga, no one ever made a dime panicking.
Mm-hmm.
Så att det är liksom, det är bättre att bara fokusera på hur du reagerar på nyheterna istället för att försöka gissa vad som ska hända, tror jag.
Så är det, verkligen.
Men jag läste i alla fall den här Howard Marks som Sean George delar. Läste du det?
Nej, jag har inte läst.
Jag tycker det var väldigt bra. Det brevet hette ju Nobody Knows 2. Mm. Han har skrivit Nobody Knows förut då. Och det handlar ju om att han säger precis det, att i princip sluta killgissa, ingen vet. Och min guess är bara en guess, liksom. Jag har ingen aning. Så går han igenom ändå, han pratar ju ändå om hur det kan sprida sig och dödligheten. Och han går igenom viruset då. Jag tycker det var ganska intressant ändå, för det finns personer som har mycket bättre koll på den Howard Marks också. Men han sammanfattar det ändå ur ett börsperspektiv. Liksom. Men det jag tänkte lyfta från det är ju ändå att han säger att han vet inte hur mycket det kommer fortsätta gå ner, om det ens kommer fortsätta gå ner. Han vet inte hur det kommer fortskrida. eller påverkar börserna framåt. Och det enda han säger att man kan avgöra det är om raset egentligen har gjort så att aktier blivit korrekt värderade slash billiga då, sett till underliggande värde och kassaflöden och vinster. Men inte egentligen mer än så. Och är de korrekt värderade slash billiga, det här ser inte han då, men då tycker jag att du vill bara köpa för att A, de går upp och blir rättvist värderade slightly overvalued, eller så fortsätter de ner och blir ännu billigare och då kan du ju bara fortsätta ackumulera. Så att i värsta fall har du ju liksom köpt korrekt värderade aktier och så har de blivit ännu billigare och så kan du fortsätta köpa. Det är väl min syn på det. Alltså det går inte att göra så mycket mer tycker jag som Nej. En småsparare.
Nej, alltså jag tycker man ska hålla för sig väldigt simpel till hur man ska reagera i just corona. Och det är att försöka tänka om alltså sitt egna bolag. Men hur påverkas det av corona? På vilket sätt deras businessmodell påverkas? Alltså, det finns ju vissa som tjänar på det och vissa som förlorar på det.
Mm.
Och typ om du äger fonder eller något sånt där, då tycker jag att man ska bara sitta lugnt i båten och månadsspara. Medan de som äger aktier, alltså jag har ju själv gått ur till exempel, men som sagt Nike, och nu har jag också sålt Biotage. Biotage är lite så här 50-50 mellan att släppa det, ha likvider till annat, till att göra en omstrukturering i portföljen. Men typ Nike, hela sin supply chain ligger typ i Kina och säljer mycket i Kina. Så ja. Då är det så här, ja jag tar och pausar i dem och så tar man in och kollar ett annat tillfälle och går in ur.
Ja, det blir ändå, du jobbar ju ändå egentligen med någon sorts timing och det behöver inte vara fel, men jag tror inte ens man behöver göra det som småsparare. Nej. Det räcker ju att bara ligga kvar och tänka, ja men det blir ett förlorat kvartal eller två. Mm. Det är inget som kommer skada dem över lång tid egentligen.
Nej, och det är där jag har just det tänket, det är just Intrum till exempel, och de har ju varit mycket på tapeten just med Italien. Mm. Italien som sagt nu har ju stängt gränserna och har sagt att de att man inte behöver betala sina bolån och om jag tror företagslån. Det, så det är så här.
Ja, det hade jag klarat. Det hade jag tyckt var skönt.
Ja, jo, jag kan förstå.
Man kanske hoppas att det sprider sig mer corona så man slipper betala bolån.
Exakt. Bara kommer snart Sverige gör den också. Oj, vad Sverige ska gå i panik. Kanske kan köpa lägenhet. Nice.
Ja,
nej, men de säger så här, absolut att landet har stannat av och liksom flöden inte sker. Och just nu när man har stängt det så är liksom turismen sker ju. Och Italien som är väldigt mycket turism i det här landet. Alltså såklart det är negativt. Men jag tror också att det här resultatet om EPS 30-35. Alltså jag tror Intrums fall kommer bara skjutas 1-2 kvartal. Och sen kommer
men nu ska du prata om Intrum senare så du behöver inte dra.
Men jag bara tänker just i det här coronatillfället. Det är därför liksom hur jag tror att det kommer påverka antagligen mitt innehav som är mest påverkat av corona.
Precis, men då tänker du, ja det påverkar på kort sikt men det är egentligen inget som påverkar caset negativt på lång sikt.
Nej, exakt.
Nej, och men jag tycker det viktigaste är i alla fall, jag har ansökat portföljen lite och det jag märker direkt i såna här tider är att man vill äga Pepsicos och inte Picassos. Så alltså, ja, stabila kassaflöden och vinster och inte såna här bolag som inte har vinster och som på något sätt rider på någon hypevåg för att det blir svårt.
Va? De som inte har vinster kan ju inte ju vinstvarna, perfekt ju i såna här tillfällen.
Ja, jag vet, det är i och för sig rätt skönt. Då behöver de ju inte vinstvarna som sagt.
Livet.
Nej, men jag menar för att de bolagen får man ju lite panik med. För det är svårt att liksom på något sätt få någon känsla för nedsidan. Medan som du har en utdelning eller stabila kassaflöden och vinster, då tänker man ju liksom, det måste ju finnas en botten någonstans. Det är ju helt orimligt. Mm. Om du skulle få liksom en yield på 30% eller något sånt där. Så att, nej jag vet inte, jag drar mig mer till sådana bolag i alla fall.
Mm. Du hittar kassaflöden och hittar lite utdelningscase.
Ja, och precis. Och fokusera inte på hur mycket ska det fortsätta gå ner eller upp. Jag tycker det är bäst att bara tänka, är det prisvärd punkt?
Mm.
Ja, men då börjar jag köpa. Sen vet inte jag vad som händer. Men det här är rättvist värderat eller till och med billigt. Då är det bara att köpa tycker jag.
Det håller jag med om. Och jag tycker alla som är nu i den här marknaden får nog testa sin strategi och hur hårt de kan hålla sin conviction i den. Och de enda som faktiskt ska sälja nu, det är de som panik över att de ska ta ut pengarna inom snar framtid, alltså längre än ett år, eller kortare än ett år.
Ja, men då borde de inte ens haft pengarna på börsen.
Exakt, då har de gjort fel från början.
Exakt.
De är lite sent ute om man säger så.
Precis. Men. Så, nej, men panik är inte alla lyssnare. Jag tycker faktiskt det. Jag mår rätt bra i sådana här tillfällen. Det är klart lite tråkigt. Man har ju den här anchoring-effekten när man kollar på en siffra. Och så vänjer man sig och ser den siffran. Jag menar, jag spräckte ju miljonen. Men den är ju long gone om man säger så. Men nu vet jag hur det kändes att vara avancerad miljonär ett litet tag i alla fall.
Ja, men nu kan du bli det igen. Andra gången. Det liksom, ah, kanske det liksom cementerar det och blir riktigt ordentligt. Inte liksom håller på nu och fjantar dem. Och
så det blir riktigt inte tekniskt stöd.
Ja, exakt.
Så andra gången. Ja. Ja. Får se om det håller då. Men, nej, men jag tycker faktiskt inte det har varit så jobbigt. Fast det är liksom, ja, det är mentalt lite jobbigt liksom torska när man har fått en miljon. Så man, nej, man är väl back. Jag var ju... Jag tweetade ju faktiskt innan här, när det gick så bra i början av året, att oj, plus 15%, man har lust att bara sälja allting och ta hem det. Och nu i efterhand hade det varit rätt bra. För nu, jag började i året med plus 15%, nu är jag minus 10%. Mm. Så det har ju gått ner ganska mycket helt enkelt. Men alltså, det är så här framtida förmögenheter skapas och utnyttjar sådana här lägen. Och bara man köper rätt bolag och inte gör bort sig.
Jo, så. Vi höjer långsiktigt. Du ska inte använda pengarna nu. Så.
Ja, precis. Och det är ren logik. Så här. De har ju gjort hur mycket studier som helst på. Om du kör dollar cost average, alltså att du bara köper varje månad, så går det alltid upp över tid liksom, om du köper index. Men tänk dig då om man då lägger extra köptryck när det går så här dåligt. Då går det ännu bättre.
Ja, så är det. Men jag känner mer typ så här, this too will pass.
Någon gång
kommer göra det, och om allting är på grund av corona, med tanke på vilka stimulanser vi har tryckt in, ja, då kommer det antagligen bli ett rätt bra gummiband upp på ett sätt.
Ja, men det är det jag är övertygad om också nästan, att det här kommer ju, det kommer inte vara början på, det är nästan för lätt att förutse, alltså det är nästan,
det är typ nästan det som oroar mig mest.
Ja, men det är det slaget du inte ser som knockar i. Det här känns nästan för förutsägbart om det skulle vara början på en riktig krasch. Mm. Och även då är det ju självklart också lugnt och om det fortsätter att krascha. Det är bara att fortsätta månadsspara, så vinner du på det i längden. Det som egentligen är en jättebra tweet av Olle, alltså 189 Olle. Han skrev ju att det är inte att det går ner, det är inte det som är jobbigt, utan det är ju det är outhärdligt att inte kunna köpa mer liksom, till lägre priser. Och det är egentligen bara det som är min frustration också. När nu har jag satt sprätt på mestadels av kassan. Jag har nog ingenting kvar nu.
Och jag sitter här med 18% kassa och bara myser.
Ja, men det är nice. Men, nej, men det är bara det som stör mig. Mm. Det är egentligen inte att det går ner. Utan det är alla, liksom, när man ser alla bolag på rior så vill man bara gå in och köpa. Mm. Men du har inte satt sprätt på kassan alltså?
Nej, verkligen inte. Ja, men som sagt, sålt fulla positioner och sen bara typ så här fyllt på i någonting för att hålla det lika viktat i portföljen. Annars inte faktiskt plockat in någonting förutom North Media som jag pratade om förra veckan. Men annars har jag inte gjort någonting. Men ja, sitter och tittar. Får vi se när man skjuter.
Spännande.
Ja, exakt. Men ska vi gå över till någonting där med corona, och det är ju faktiskt Intrum. Och som jag sa, jag tror ju inte att det kommer påverka dem så värst mycket. Det kanske förskjuter resultatförverkligande av deras egna interna mål. Men ja, deras uppdatering var egentligen i det nu att alla deras kontor är ju stängda. Och de säger att landet har i princip stannat av. Och det kommer påverka antagligen kassaflödet. Och om det är bara kassaflödet, då tror jag liksom det kommer handla mer om tajmingen av kassaflöden och vinster. Så att de inte kanske kommer förskjuts egentligen till 2021 istället för att liksom man ska nå EPS-målet här då 2020.
Okej. Okay.
Men ja, men man liksom så här, det är också, har de stängt alla kontoren, bara ja, det är liksom, man får gå in på frivillig basis i kontor om man vill, bara man undviker lokaltrafik, till exempel i Italien. Och så länge man sitter en meter ifrån varandra i sina arbetsstationer så är det okej att vara på jobbet i Italien. Så det är så här.
Mm. Jag hatar ändå mina kollegor. Det hade bara varit nice.
Men det är lite så här roligt att man typ säger att man har stängt ner ett helt land och sen bara, ja, fast du får gå till jobbet och du får sitta en meter ifrån varandra, medan här i Sverige, medan mitt kontor, det är typ så här, okej, ingen får gå på kontoret i 2 veckor nu. Och vissa får gå i karantän, och så blev jag en av dem. Det är stabilt.
Jag hade gärna varit karantänad.
Men, så, ja, men det är en annan grej. det är på grund av andra orsaker. Ja, så, men det var lite om Intrum. Men sen andra bolag som har påverkat, som har faktiskt sagt någonting, tycker jag är lite intressant. De som var snabbt ute var till exempel Visa och Mastercard. Och Microsoft.
Mastercard var ju först ut.
Ja, Mastercard var först ut. Och det är förståeligt för att de har 75% mot världen utanför EU eller United States of America. Och medan Visa har mycket mer i, liksom, av sin försäljning i USA. Och alltså jag förstår att de kommer ut och säger det först. För jag antar deras system är mycket snabbare att ge information ifall intäkter kommer in. Eller man ser liksom att ekonomin, ska man säga, saktar av eller går snabbare och så vidare. Men i längden så är jag ju inte orolig alls.
Ja, men det är ju typiskt exempel att om det spelar ingen roll om de, det är ett, två eller tre förlorade kvartal. Ja. Man vet ju att det kommer gå bra i längden. Och då varför skulle man sälja på det? Det är som Warren Buffett säger, liksom, du köper inte en bondgård för att det ska regna nästa säsong. Liksom.
Nej, och det är det som jag tycker är lite intressant. För att även om de förlorar på att det inte är lika mycket handel i butikerna, så tjänar ju de på den digitala handeln istället. Alltså att man köper mer spel, kollar på mer film och så vidare och så vidare. Så att det är så här man bara, jag tror att det kommer liksom bli, man förlorar någonting på gungorna och så vinner man tillbaka på karusellerna i slutändan.
Ja, visst, de tappar lite, men sen var det inte någon dramatisk vinstvarning heller.
Nej, jag älskar att vinstvarningarna var på typ 2-3%. Man bara, okej, ja, sorry, nej. Dudes. Man bara, okej, okay. Take it.
Nej, precis.
Men det är ju lite intressant egentligen om man tänker på hur snabbt informationsflöde man har i de här stora bolagen.
Mm.
Att de här kan komma ut först och liksom säga det, medan till exempel MSS Scandic, de kom ut typ i den här veckan och sa att typ så här, ja, men vi kommer ha lägre beläggning. Bara no shit, Sherlock.
Ja, folk, man såg hur många av dem. Exakt. Men mycket av det här är ju inprisat också. Alltså, det är inte som att det är någon chock. Liksom, det blir ingen chock när de kommer ut med de här grejerna som Vitron Life. Det var ju, den gick ju upp på deras vinstvarning.
Ja, men där har ju alla tagit tagit så mycket höjd för det, eller tagit så låg höjd, att man blir så här bara, var det bara så mycket? Vilket ungefär var runt 7% påverkan på deras resultat, vilket man blir så bara, eller på deras omsättning.
Ja,
man bara,
ja, men det är det jag menar, alltså, det är ju redan inprisat.
Mm.
Sen sticker ju mycket andra bolag ner på börsen för att, jag har ju inte med, jag menar, Embracer har gått ner ganska mycket, THQ. Mm. Det är inte på grund av att corona kom på, det är snarare nästan positivt, men det är ju för att, det är utflöden. Det är ju panik och utflöden. Och det är väl de bolagen som är bäst att titta på nu egentligen.
Ja, absolut. De som går ner på grund av att allting annat går ner. Oj, ja. Alltså, men det är ju så många som jag har sett som säger typ så här, ja, men guld går inte bra. Jag trodde guld skulle rädda mig här. Man bara, guld kommer aldrig rädda dig här. Alltså guld, när alla säljer och går till cash, såklart så går priserna ner. Alltså det handlar ju bara om utbud och efterfrågan. Och det är ju jättesimpelt.
Ja, guld har ju gått upp lite nu, men ja, sen har det ju inte heller gått så starkt som de folk trodde att det skulle gå. Heller.
Nej, alla tror ju att guld ska ha ett beta minus ett mot börsen.
Precis.
Och så bara, okej, du har en portfölj aktier och så har du guld på ena sidan. Så bara, okej, den aktien går ner 10%, då går guldet upp 10%. Bara, nej, så funkar det inte. Det handlar om utbud och efterfrågan nu som gör att man trycker ner priset.
Ja, det är intressant med bitcoin också. Jag äger ju lite bitcoin just för att det ska vara en uncorrelated asset. Mm. Okorrelerad tillgång då. Den har ju egentligen full guld hyfsat. Men sen har den ju gått ner rätt mycket också. För att jag tror att man märker att folk säljer av för att få likvider i när tider av oro, så att det är inte så att det är en helt, liksom, som du säger, att den helt är okorrelerad mot börsen.
Nej, exakt. Och jag tycker det är lite kul när man faktiskt går ut och skriver typ så här, jag tar det lite lugnt, jag tror börsen kommer gå ner de närmaste 2 veckorna, så bara skriver folk, varför kortar du inte för? Man bara, alltså cash är också en negativ position.
Ja, absolut, det är svårt att korta.
Jo, exakt. Men jag tycker det är lite kul när man... Det känns som att det alltid handlar om att pengarna ska vara i marknaden på något sätt. Antingen risk upp eller risk ner. Så tar man bara det risk allting och vara i cash.
Ja, jag tycker cash är en grym position.
Ja, alltså. Det är bara inflationen som är emot, så ligger inte det ja. Länge bara.
Nej, exakt.
Sen är det jobbigt att det är sek, så jag kanske ska äga något annat.
Ja, exakt.
Så är det.
Ja, men nog om vårat coronasnack här. Nu går vi in på det vi gör bäst och snackar om våra bolag här.
Eller gör lite bättre än allting annat, menar du? Inte bäst. Nej,
precis.
Bäst för vår förmåga.
Ja, exakt.
Så är det.
Men vi var ju fick en presentation av Award, Awardit.
Yes.
Där vi också fick lära oss att det heter Awardit och absolut inte Awardit. Ja.
Men då hade vi ju lite på känn, men du har ju faktiskt sagt det lite på jävla skoj också. Men jag tycker det är kul.
De var noggranna med, det heter Awardit, inget stort IoT. Men vad har du för tankar efter att
jag
var där?
Jag tycker det är roligt att höra dina tankar med att vara mitt case, och jag har läst in på mig mer. Och jag vet att du har tagit position nu efter rapporten.
Ja, jag tycker väl, jag kan, mina tankar var egentligen, jag är inte lika påläst som du var. Så jag hade en del frågor, det var en bra presentation, det var kul att få träffa förra vdn och nu, ja, nuvarande vdn.
Yes.
Och jag tycker, det jag framförallt imponerades av var, jag gillar deras förvärvsstrategi.
Mm.
För att de ger rätt mycket equity och tar in nyckelpersoner. De tar inte in alla i de förvärvade organisationerna, för de är bra på att trimma fettet där också.
Mm.
För att skapa synergier, så de sparkar ju rätt många också.
Yes.
I de nya organisationerna. Men de tar tillvara på nyckelpersonerna, ger dem equity så att de har någon sorts skin in the game. Och de har ju earnout också såklart. Men jag menar, om vi ska prata förvärvsstrategi så kan man jämföra THQ och Catena Media. Catena Media har ju bara kört på earnouts. Och earnout funkar, men det funkar kanske inte så bra. För i Catena Medias fall har det inte funkat bra. För att om du bara vill casha hem lite snabbt och sen kanske du inte tycker den där moroten i earnout är värd att kämpa för, så ja, då kanske du säljer din skittillgång, om det nu råkar vara det, för att casha hem. Medans både THQ och Awardit har ju gett ganska mycket betalt i equity. Så att då måste du ju nästan vara kvar och göra ett bra jobb egentligen för att det ska bli en bra affär för dig.
Jo, och sen om man bara tar just Catena Media, så hade du ju också en väldigt suspekt uppsättning med avtal där för Optimizer. Där de var egentligen deras M&A-firma.
Ja, det blir lite konstigt. Och sen går de ut och säger att amen, om vi hade outsourcat det, då hade de också tagit lika mycket betalt. Ja, men ni har ju ett incitament att bara göra många affärer.
Jo, exakt. Och de hade avtalat att det var 3% innan. Absolut, det är 3% också ifall du tar någon outsourcat. Men det är också typ...
Fast de har ju inte ett incitament att då se till att det blir affärer gjorda. Det är ju det som är skillnaden.
Eller såklart de har det, för annars får de inga pengar. Men...
Jo, men beslutet ligger ju inte i den outsourcade firman.
Nej, och det är det jag håller med om. Och det är det som jag blir känner bara... Nej, men jag håller med.
Du sitter ju på båda stolarna, det är det som är fucked up.
Ja, det är fucked up, absolut. Så är det. Nej, och det är det som ser väldigt bra ut i Award IT, att de vill att deras ägare ska vara kvar. De vill ha dem kvar, de vill ta kunskapen, dela med sig den och liksom driva det vidare. För att alltså, när man satt där och med dem och sen resten i rummet, alltså, man kände ju att det är verkligen entreprenörer här.
Verkligen, och jag menar, alltså, det jag gillade väldigt mycket var ju den här vertikala integrationen också.
Mm.
Att de bygger på, liksom, de kan göra allt ifrån att hantera det här kundpoängsystemet och kunderna och den datan.
Mm.
Men också sen hantera inlösen av bonuspoäng. Och det var det jag gillade också med presentationen. Att de har flyttat fokus från att sälja till nya kunder till att bara nästan fokusera på att sälja fler vertikaler till den nuvarande kundstocken.
Alltså de gör ju både och, ska man säga. Men i och med att de har syndikatiserat egentligen hela, ska man säga, all infrastruktur här i, vad ska man säga, i poängklubbar, i incitamentsprogram och så vidare och så vidare, så blir det ju typ att okej, vi kan sälja in, som de sa, 9 olika produkter.
Mm.
Om man inte har en kund på alla 9 produkter, då har man liksom insäljningsförmåga där.
Mm.
Men ja, så att ja, men det är lite det jag har sett i alla förvärv. De liksom försöker göra en komplett plattform där allting går igenom. Och ja, jag trodde väl att det skulle skördas tidigare med tanke på att mina estimat var mycket högre.
Jo, precis. Men jag menar, caset är intakt. De har stor driftsfördelar. Mm. De är väldigt stora. Jag menar, inom det här, inom Norden då.
Verkligen.
De är ju största bolaget. Och ja, alltså de gör ju en kundnytta.
Verkligen.
Så att... Jag vet inte, jag tycker, och Insider köper ju nu också.
De har ju köpt en hel del.
Ja.
Och ja, sen bara lägga till att Niklas och Henrik är ju extremt trevliga.
Verkligen.
Och de delar verkligen med sig om ja, men vad som har varit och hur de tänker och vad de vill vara framåt. Så det var extremt intressant.
Mm.
Men de har ju också kommit med rapport som vi inte har hanterat. Så de kom in egentligen med rapport här, och kvartalet så var de, eller helåret, fokuserar inte på kvartal egentligen. 307 miljoner kronor kom in de på, medan förra året var 143 miljoner. Jag hade legat på estimaten på 336. Alldeles för högt såklart. Men det var man får ta.
Jo, men sen om man kollar på tillväxten, mm, bara för att de missar din estimat är ju inte dåligt.
Nej, de är fortfarande 100% upp. Och egentligen varför, egentligen det som är mest problematiskt är ju egentligen att kolla på marginalerna. Jag tror det är folk blir mest besvikna på. Om man tänker bara på resultat per aktie är 0,5, mot vad förra året var det 3,11. Såklart man kan bli besviken på det, men om man tittar igenom Awardit, eller Awardit kan vi säga, då är det ju väldigt mycket fokus på ett. De kör K3-regler, de har köpt upp väldigt mycket bolag här senaste tiden, så de måste ju extrema avskrivningar per år. Så man får kolla på EBITDA istället. Men det var ju också lägre än förra året. Det var rörelsemarginalen på EBITDA-nivå 12,4% mot 22% förra året. Och som de förklarar, och jag köper helt den här förklaringen, det är egentligen att okej, vi har köpt bolag som kanske är 20 år gamla, och att ta och rensa de bolagen, trimma fettet, det gör det till mean machines, för att gå in i den här koncernen som de bygger, det tar ju ungefär ett år. Och då som man, alltså alla som har kickat någon vet att det tar ungefär, för vissa personer att bli av med dem, tar kanske att du ger utbetalningar i lön i cirka ett år framåt tills du är helt av med dem, för att inte någon kostnader ska komma ut. Och som de sa, så har de sista här skulle gå ut kostnader nästa månad. Och ja, men det köper jag helt. Så om vi ser framåt så tror jag man faktiskt kommer att se marginalen komma upp, bara av rent att man blir av med kostnader för människor, men också att man börjar bygga, hitta mer synergier mellan bolagen. Allting är liksom likställt. Men sen har de ju extremt intressanta saker på gång. Det är bara att titta på att de kunde ta det Scandic-avtalet.
Exakt.
Som var extremt intressant. Hur de förklarar hur det skulle driva värdet i dem. Vilken, som de sa, en gång på 10 års tids chans att plocka det.
Ja, det de menar egentligen. De har ju jättemånga kunder, Scandic, som har väldigt mycket poäng. Men inte tillräckligt med poäng för att lösa in till en hotellnatt. Mm. Och de som då inte kanske bor på hotell ofta kanske inte kommer komma upp i det heller. Och då har de inget sätt att lösa in sina poäng idag. För att Scandic har bara sina hotellnatt. Men nu när de då får Award IT som sköter den här inlösensplattformen, då kan de helt plötsligt kanske lösa in det till ett par AirPods eller någonting billigare ändå, något presentkort eller något sånt där.
Ja, man kan bara en kopp kaffe och då få, och med tanke på de stordriftsfördelar Awardit får, så kanske det är liksom bara rena pengar in till dem. Och det var ju lite kul att de sa, vad var det, att de hade 10% av SF Bios omsättning per år.
Precis, de köper så pass mycket biobiljetter.
Ja, man bara, okej, det är bra, det är stabilt. Det är väldigt kul. Men och sen har ju hänt saker efter rapporten. Vi ska ta dem, men jag ska gå igenom på saker som de kommer göra efter här. Först att de kommer ju öka utdelningen lite och öka till 2,25 istället för 2,20. Det är inte därför man äger Awardit. Egentligen man äger för tillväxten och sådär, men ändå stabilt att de kan ge utdelning så här. Men sen att de kommer gå över till IFRS. Så nu kommer vi slippa det här problemet med att EBITDA är problematisk, att det skapar problem. Precis. För att man ska faktiskt se marginalerna som man oftast ser bakåt, och att det liksom, det problemet ska vara över.
Och kollar man då på hur det skulle kunna påverka, för att nu ser det dyrt ut om man bara kollar på börsdata. Ramlars, eller ja, vad heter han?
Niklas Ramlars
som Primas Invest, de har ju gått in i Awardit. Eller fan, Awardit. Och han gjorde en uträkning och gjorde proforma med alla förvärv och sådär. Och då landade det på ungefär 10 gånger EBITDA. Alltså om man lägger tillbaka avskrivningarna.
Ja, exakt. Så att, jag tror det kommer påverka en hel del. Jag tror folk kommer få upp ögonen efter det. Och sen är det extremt intressant att de har ju sikte på att gå upp på stora listorna. Komma in som ett small cap eller mid cap.
Nej, men för att sätta tillväxten, och om de får snurr, om man tror på att de här förvärven är värdeskapande, så är det ju billigt.
Verkligen. Och gjorde de ju ett förvärv. Vi ska säga också att det var ett rörelseöverlåtelseavtal av Goyada och Oper 8, deras konkursbo som de köpte. De köpte det för 5,9 miljoner kronor. Och de pratar lite om vad de här bolagen har haft för omsättning förut. Och det var ju upp mot miljarden förut.
Ja.
Så det ska bli väldigt intressant att se vad de kan göra med deras tekniska plattformar och immateriella rättigheter och se vad de ska faktiskt åstadkomma här.
Mm, verkligen.
Men som det lät på både Niklas och Henke så låter det som att de skulle bara kunna plugga in det, få upp avtalen med leverantörer och kunder igen och kanske börja driva rörelsen ordentligt.
Liksom. Mm.
Och de, ja. Det är som sagt en inkromsöverlåtelse. Det är inte att man tar över bolaget och deras skulder, för att uppenbarligen hade det varit lite problem där som med lite koncernskulder mellan bolagen som gjorde att det helt åt upp bolagets vinster, vilket är väldigt problematiskt om vi säger så här. Någon som kommer ihåg Ivan Kryger, så ja.
Mm, precis.
Så är det.
Det kan man googla om man vill läsa mer.
Ja, verkligen. Det, det är redovisningshistoria det. Okej, men det var egentligen allt med Awardit.
Ja, men spännande. Det var kul att se dem och träffa dem och höra direkt från källan.
Ja, verkligen. Hoppas vi får in Niklas eller Henke i podden framåt.
Mm, verkligen.
Mm. Ja, vad har du för nyhet då?
Jag tänkte prata om Millicoms Q4 och bokslutskommuniké. Mycket missförstånd gällande de rapporterande siffrorna. Det var väldigt rörigt när de släppte siffrorna. För det kom ut liksom telegram och nyheter på Avanza som var i, liksom IFR-siffrorna. Du förstår ju att man skriver, men då jämför det mot estimat sen som egentligen inte bara var IFRS, för att de har ju också ett joint venture, vad det nu det heter på svenska.
Det heter faktiskt bara joint venture.
Ja, men det finns ett.
Ja, men vadå? Samarbetsbolag?
Samriskbolag.
Ja, samriskbolag då.
Så heter det. Men i alla fall, de samriskbolagen i Guatemala och Honduras ingår inte i IFRS-siffrorna. Och då släppte man de siffrorna och jämförde mot estimat som inkluderade dem, och då såg det ut som att man missat totalt, så aktien gick ner. Men sen släppte man uppdaterade telegram och då gick de upp, för de slog förväntningarna. Så jag tycker bara lite rörigt. Men jag tycker det var bra siffror i alla fall. Får man fokusera på det latinamerikanska segmentet så inkluderar det egentligen det här samriskbolagen. Så man tar de ungefärre siffrorna plus samriskbolagen och struntar i afrikanska siffrorna. Man kommer ändå sälja av den verksamheten i Tanzania. Så landade intäkterna på 1,57 miljarder och jämföra med 1,38 miljarder samma period förra året då. Så uppvisa tillväxt, det ser bra ut, och EBITDA också tillväxt, 648 miljoner, ja, det är dollar det här allt, mot 524 miljoner dollar förra året. EBITDA-marginalen, eller EBITDA för att vara tydlig, var 41% jämfört med förra året som var 38% då. Så om man då kollar estimaten så slog man även estimaten, för de låg på 1,55 miljarder dollar då. Och EBITDA låg på 644 då. Så man kom in på över både estimat och vi uppvisar ändå en hyfsat bra tillväxt mot förra året.
Mm.
Och det tycker jag är bra, för jag menar, om man kollar på, det är fortfarande EV/EBITDA av 4,2 ungefär i värdering. Och det egentligen intressantaste jag tycker också med rapporten var ju att man annonserade det här återköpsprogrammet, där man kommunicerade att man skulle spendera ungefär 590 miljoner dollar över 3 år och köpa tillbaka aktier. Och kollar man då på vad du får för direktavkastning, alltså inräknat med återköpsprogrammet, så blir det ungefär 5,9%, för att man minskar ju utdelningen nu. Men om man då inkluderar återköpen så blir det ungefär 5,9% som aktieägarna får tillbaka inklusive återköpsprogrammet. Och jag personligen gillar återköp mer än utdelning, för att det blir på något sätt något som påverkar bolaget positivt permanent.
Mm.
Jag menar, du får ju mindre utstående aktier, då får du tillbaka mer vinst för aktieägarna.
Får högre EPS, du får högre
utdelning.
Utdelning, och sen får du högre, vad heter det, ska man säga, eget kapital per aktie.
Exakt, och det här är ju permanent. Mm. Men en utdelning är ju bara något du får som aktieägare, men det påverkar inte bolaget positivt över tid. Det är bara, du fick det här året, sen får du välja att göra vad du vill med de pengarna. Men jag tycker det här bygger värde, alltså, och det här är ju såklart bara om man tycker aktien är lågt värderad. Mm. Och det är ju det jag tycker den är, så att därför tycker jag att det här är bra. Och jag önskar att till exempel Kindred, de har mandat att göra det här, men jag önskar att de hade en mer uttalad strategi.
Mm.
För att de, jag tycker de har en väldigt lågt värderad aktie, och de borde verkligen köpa tillbaka aktier, tycker jag.
Mm.
Så att nej, jag tycker det här var jättebra.
Ja, nej, men Millicom låter asintressant. Det är faktiskt en av dem jag tittar på för att kanske ta in. Det är verkligen ett kassaflöde där, och alltså väldigt ska man säga, konjunkturkänsligt.
Mm. Ja, det är därför jag gillar det.
Mm, men så är det verkligen.
Det gick ner ganska mycket idag. Vi spelar in just det, 10 mars.
Yes.
Och ja, idag är den ner. Jag tror jag var ner på att Robur minskade lite. Så du kanske kan få din chans att hoppa in idag.
Fiska lite.
Använda den där kassan.
För du har väl köpt svenska deposit, va?
Ja, SDB.
SDB.
Precis, de är noterade på amerikanska börsen också. Mm. Men jag kör ju svenska.
Exakt.
Men i en kapitalförsäkring. För källskatten är ändå... Ja, så är, om du ska få tillbaka källskatten är det ju lättare.
Yes, såklart. Så jag undrar ifall du köpt amerikanska eller svenska.
Dollarn är rätt hög nu, så jag kör hellre svenska.
Handlar väl i dollarn oavsett? Men översätts ju.
Ja, jo.
Jag tror du har dollarexponering oavsett vad du gör.
Ja, jo, det blir ju.
Så är det. Men okej, min nästa nyhet är Stenocare. De har kom in med rapport den 26 februari. Som jag tror, med tanke på alla dåliga nyheter om att tidigare liksom slog förväntningarna. Alltså egentligen senaste året, sen CanTrust i somras haverera, har de egentligen haft all sin skörd, som man säger, sina varor i karantän. Och inte sålt någonting egentligen på hela året. Vilket är så här väldigt positivt något, såklart. Men nu har de ju, nu börjar de blicka framåt mot 2020 och nu ska de börja få fart på det igen. Och där, om man tittar på faktiskt på nettoomsättningen de hade i år var, eller i kvartalet var noll, som sagt, de var i karantän. Men sen övriga rörelseintäkter var 11,3 miljoner danska. Mm. Och om man tittar på helåret, 12 års, var ju totala inkomsterna 16 miljoner. Och det är på grund av en liten, liten grej. De har fått lite settlement med CanTrust i USA. Så att det är egentligen försäljning från annat än att sälja sina huvudsakliga produkter.
Nej, det är inte core business direkt.
Det är inte core business, så det är ingenting man kan räkna på. Men om man tittar på, vad ska man säga, det är egentligen ett kvartal här de har sålt. Så är de ungefär uppe i 5 miljoner. 5 miljoner dekor då. Och sen kollar man på resultatet. Nu har de faktiskt resultat per aktie, helt galet. 0,19 DK.
Mm-hmm.
Och sen kollar också på EBITDA, så är den 4,4 miljoner DK. Så att, alltså, i rent kraft så ser det ändå bra ut om man bara skulle plugga in det här och se en omsättningsökning från det här.
Mm-hmm.
Men ja, de har gått ner en hel del i pris. De har gått ner från säkert 40. Sen när vi pratade med det var det liksom 50-60. Nu är de nere på 20, lite under. Och det jag tycker det som är mest intressant är egentligen vad som har hänt efter årets slut. Och det är egentligen att de har kommit till en settlement med CanTrust där de ska få 500 000 CAD i monetär kompensation. Och sen att de ska få 272 000 aktier, alltså hela ägandet som CanTrust hade i Stenocare, tillbaka till bolaget.
Okej, men hur ser du på aktien nu?
Jag tycker det är lite intressant för att de är nere på en värdering på runt 160-170 miljoner DK. De kom in, eller de har ju varit liksom upp mot 300 miljoner DK, då har man inte haft någon omsättning eller någonting sånt. Lite saker som har hänt sista kvartalet är att de har signat strategiska partnerships med sådana som ska leverera till dem, två stycken av dem. Och de har börjat få upp sin egen verksamhet, sin egen odling.
Mm.
Och nu har ju de, jag tycker de har rollat lite för hårt på det här egentligen. Nu säger ju de att de är det enda cannabisbolaget i världen, eller främst i Europa, som är positiva och har faktiskt en vinst. Vilket är liksom såhär, jo men ni har ju en vinst på grund av liksom andra orsaker än där.
Jo, precis.
Så det är liksom, it's not okay. Lite fult sådär. Lite marknadsförings-PR. Men ändå, det ser intressant ut framåt, tycker jag, på dem. Jag ska kolla lite mer på dem, såklart. Men ja, det är lite Stenocare. De har släppt faktiskt en video där de förklarar om Stenocare 2.0, där de förklarar framåt vad de vill göra. Jag tycker det är på ett sätt lite typ så här, vad ska man säga, lite panikartat. Att man går ut och vill informera marknaden om vad är det som händer i Stenocare, liksom kanske lite aktiemassage.
Mm.
Men också tycker jag väl det kanske egentligen är, alltså jag tycker egentligen det är smart. Det är smart att gå ut, förmedla det på deras hemsida, vad de faktiskt vill göra. Ta en digital touch på hur man kommunicerar med marknaden, vad de vill göra och så vidare. Och de har stora planer. De har ju som sagt gjort ett samriskbolag också i Irland. Så de är ju liksom på väg ut och ta över Europa, som de säger. Och sen en grej de har också gjort är att de har kallat till extra stämma. För att de vill ha ett klart mandat att utföra investeringar och transaktioner och andra beslut för att göra den planerade execution av Stenrock Rare 2.0. Så att de verkar kommitta det här och liksom faktiskt ta en hel del mark i medicinsk cannabis i Europa.
Men, ja, men du äger inte. Hur tänker du det här då?
Jag väntar och ser lite. För att även om vi... Alltså vi har först en bäs på marknaden, så jag tror om jag vill plocka upp de här så kan jag plocka upp dem mycket lägre.
Ja, det är nog inget man vill köpa i en bäs heller.
Nej, exakt. Det är ingenting jag vill köpa. Det är ingenting jag vill köpa en bäs. När jag kollar på aktien så går de upp 5%, ner 5%. Alltså det är stora rörelser.
Och det här är ju lite mer åt Picasso-hållet än många andra
absolut,
bolag.
Absolut, absolut. Så att jag vill ju vänta mer på egentligen se kanske typ, okej, vad är den normaliserade omsättningen per kvartal? Just nu har de haft ett kvartal där de hade försäljning som var jättebra, att de hade 4 miljoner försäljning. Sen var de avstängda i typ liksom det resterande kvartal av året. Så att det är så här, man bara, jag vet inte egentligen hur det går för det här bolaget framåt. Jag vet inte egentligen hur de taktar och jag vet inte egentligen alls. Alltså de har ju pausade i 9 månader typ.
Ja, sen är det ju förtroendebrist också från allt som har hänt. Så, att
så är det.
De har en del att bevisa.
Ja, de har en del att bevisa att absolut så är det så. Men att de kommer ner på en värdering på runt 150 miljoner DK. Det kan bli lite intressant med tanke på vad de vill åstadkomma framåt. Och med tanke på vilket distributionsnät de ändå har i Danmark. Och om man skulle verkligen gå ut på kanten och bara extrapolera de här 4 miljoner försäljningen. Så tror jag ändå det ska se rätt bra ut framåt. Men det är som sagt, marginalerna är helt okända vad de kan nå. Men så är det.
Okej. Ja. Jag tänkte snacka om ett litet innehav jag har är Synthetic MR, deras Q4. Ja, det var ett ganska dåligt kvartal egentligen. De minskade omsättningen med 30% drygt och 31% nästan till 10,6 miljoner jämfört med 15,3 miljoner förra året. Och de säger att det beror på försäljningen av deras Magic-licenser då, som de kallar det, som ingår i GE Healthcares egentligen magnetröntgenmaskiner. Då. Mm. För de säljer ju dem liksom bandlat med maskinerna. Men de säger ändå att de ser fortsatt goda volymer från det samarbetet. Men att det ser man ofta i sina medtech-bolag, att enstaka order kan göra väldigt stor skillnad. Och tajmingen av order, att det här kanske skjuts framåt några kvartal. Rörelseresultatet var negativt mot positivt förra året. Och det var minus 4,6 miljoner mot 5,4 miljoner positivt då förra året. Så att ingen bra rapport. De föreslår oförändrad utdelning på 1,5 kronor per aktie. Men det är ett intressant bolag, Synthetic MR. För att det är ganska lätt att se nyttan med deras teknik. Den är extremt bra. De är typ etta i världen på den tekniken. Liksom, att förkorta tiden utan att gå in på caset. Så de förkortar tiden. Liksom, hur lång tid en magnetröntgen tar. Och då kan du effektivisera vården helt enkelt. Och de har ju nu lagt om sin strategi för att de behöver fokusera mer på sälj. Och vdn säger att de implementerar deras säljstrategier och satsning i USA. Och där går det över förväntan, säger de. Och att de första orderna av deras mjukvara redan genererat. De arbetar med teamet och försäljningsteamet där. Och de har kommit ganska långt i säljprocessen där. De har flera order på gång. Och sen att säger de att det handlar om prenumerationer över flera år, så den här software as a service-modellen. Och det är ju populärt i marknaden nu.
Så snart får vi MAS.
Mm, precis.
Medical as a service.
Ja, precis. Men det är ju mjukvara. Så SaaS funkar, men du kan köra MAS om du vill.
Vadå?
Bara för att du dalmas.
MAS, ja. Det roliga, det finns redan en MAS. En icke-etablerad MAS skulle jag vilja säga. Och det är ju Magic as a Service. Vilket Real Fiction har sagt. Så.
Aha, men de här säljer ju... Deras mjukvara heter ju Magic. Som de har i vissa av de här magnetröntgenmaskinerna. Så de kanske kan köra Magic as a Service också.
Okej, vill inte en till.
Men sen säger de vdn också att Japan och Indien utvecklas över förväntan. Och att de uppger också att företagets partnerskap med GE fortsätter att utvecklas. Så att de är ju med i nästan alla magnetröntgenmaskiner. Just nu, kortsiktigt, så har de inte... Det här kvartalet var inte bra alls. Sen får man se om man tror på det. Men bara av att tekniken är så bra och börsvärdet är så lågt. Jag tror på dem över tid.
Mm. Okej.
Super. De har väldigt bra tillväxt i ryggen, alltså om man kollar och zoomar ut lite.
Mm.
Men det har gått segt det senaste året och det ser man ju på aktien också.
Men inte det lite som, alltså, det är väldigt eventberoende liksom. Alltså likadant som Paradox är. Alltså ibland kan de ha ett år som bara släpper DLC, så ibland har de ett år de släpper 3 stycken nya spel liksom.
Precis.
Så det handlar ju lite om rytmen i bolaget. Så man kan inte utvärdera det på liksom ett års tid.
Nej,
alltså utvärdera på 5 år egentligen.
Ja, få ordrar kan ju göra jättestor skillnad när de är så här små framförallt. Men det är därför det då kan vara ett intressant läge nu. För när de satsar mycket på sälj och man tror att det kan vara tillfälligt. Men då är det liksom, hur ska man avgöra om det kommer gå bra i framtiden om inte siffrorna att visa det? Ja, men du fokuserar på fundamenta och kolla hur bra deras teknik är. Och där är de i världsklass. Så att jag tror på dem. Sen är inte jag någon expert i det här, så att det är inte direkt min circle of competence, om man säger så.
Det kan vi säga om allting vi säger här i podden. Vi är inte expert på något.
Nej, men jag är bättre på att bedöma vissa saker och det här är verkligen något jag är sämre på, så att, ja.
Vi är alla hobbyexperter på något.
Verkligen.
Så är det. Och har du några fler nyheter?
Ja, jag tänkte Square kom in med sin Q4 också. Jag tyckte det var en fantastisk rapport. Den gick ju upp ganska mycket på rapporten också. Så marknaden uppskattade rapporten. Sen har den ju gått ner ganska kraftigt nu i och med den allmänna bäsen här. Så det kanske kan vara ett köpläge. För jag sålde av 30% av Square på toppen här. Så jag kanske köper tillbaka lite nu, känner jag. För att omsättningen ökar med 41% year on year. Kom in på 1,31 miljarder dollar. Bruttoresultatet kom in på 527 miljoner dollar. Ökat 39% year on year. Gross payment volume, alltså hur mycket deras business to business kunder, hur stora transaktionsvolymer de hade, eller mängden pengar de omsätter då, var 25% year on year. Justerad ebitda var 119 miljoner dollar, plus 46% year on year. De hade vinst nu i kvartalet från negativ vinst förra året då. Men de kom in på en vinst på 17 miljoner dollar. Och Cash App går riktigt bra. Deras monthly active users var 24 miljoner. Och de hade 15 miljoner användare förra året då. Så det växer 60% year on year. Och det intressanta är att ARPU också växer för Cash App. Så det är över 30 dollar per användare då.
Men Cash App, du sa att de har 40. Det är 5 miljoner användare alltså?
Nej, 24.
24, okej.
Okay. Eller monthly active users.
Mm. Alltså, jag bara tänker,
de har ju fler.
Jag tänker bara hur många PayPal har. Det är lite intressant att jämföra.
Och precis.
Det är verkligen så här, du har verkligen en lång runway på Square om man säger så.
Ja, verkligen. Och ARPUN som sagt växer ju intressant för att de kopplar på fler produkter där. Så ARPUN växer ju med 25% year on year. Så intäkterna från Cash App, om du bara kollar på den, var 361 miljoner dollar och det är upp 147% year on year. Men det är exkluderat, eller det är inkluderat bitcoin. Exkluderar man bitcoin för att det är lägre marginal på det, med att det bara är spread och dessutom är krypto volatilt. Det kan ju liksom bli opopulärt ganska fort. Man vet, det är inte säkra intäkter.
Så
exkluderat bitcoin så var Cash App-intäkterna 183 miljoner dollar plus 96% year on year. Så det växer på kraftigt, men bitcoin gör ju en stor del av intäkterna. Mm. Och det trillar inte ner riktigt lika mycket från till sista raden där.
Nej.
Men jag tyckte det var en grym rapport. Det visar på att alltså, både Cash App-användarna ökar snabbt 60% year on year och ARPUN ökar med 25%. Och jag tycker de bygger ett grymt ekosystem. Så jag kan nog tänka mig öka här.
Ja, men kul. Det är ett intressant bolag, så är det.
Mm.
Ja, vad är det sista?
Sen vill jag bara nämna Bull Diagnostics.
Ja, ah, du menar Bull. Okej, okay, vi har inte bullmarknaden nu, vet du. Vi har Bear Market.
Jaha, Bear Diagnostics. Men de fick FDA-godkännande äntligen, eller det här brevet, och de stängde det. varningsbrevet de hade där. Och det känns skönt att ha det här bakom sig. Jag köpte på det. Jag tycker inte marknaden reagerade som det skulle, men det har sina förklaringar kanske. Men det kan vara ett bra tillfälle då att öka, för att nu finns det egentligen inga sådana orosmoln på himlen. Och det är ett medtech-bolag. Och alltså, kollar man på Bull Diagnostics PE-tal så har ju de alltså PE-tal som liknar många konkurrenters price per sales-tal. Alltså,
så är det. Det är det verkligen.
Och det går inte bara jämföra rakt av, så det är jag medveten om. Men jag menar, någonstans däremellan kanske sanningen ligger, och jag tycker ändå det här ska uppvärderas. De har typ price per sales 2,5 eller något sånt där, jämfört med typ CellaVision som ligger enormt mycket högre. Så att jag tycker det är lågt värderat. De har också levererat, tycker jag, de senaste rapporterna efter jag gjorde analysen. De säljer fortsatt instrument som talar för framtida försäljning av consumables eller förbrukningsvaror. Och förbrukningsvarorna säljer de också bra. Så att jag tycker bolaget gör helt rätt på, jag tycker de bara har levererat helt enkelt. Så att ja, det är skönt.
Det är verkligen. Soft. Ändå liksom få bort våta filtern. Efter jag hänger över en liksom.
Mm, precis. Sen är det tråkigt bara att man inte fick se någon fin uppvärdering här. Men det har ju med klimatet att göra på börsen.
Det kommer.
Annars får jag bara tid att ackumulera fler aktier. Det är också kul.
Det är det som är den bästa tiden.
Precis.
Bara köp på sig. Ja, men det var sista nyheterna.
Precis.
Innan vi går på Twitter-frågor ska jag pudla lite om North Media. Jag fick jättebra feedback på Twitter. Helst från Henrik Invest.
Ja, faktiskt. Det var väldigt informativt.
Exakt. Jag sa ju att det var en byggnad som var 250 miljoner. Det är egentligen 4-5 byggnader. Och då är det en av de här som är egentligen uthyrd till kommunen. De andra byggnaderna äger de själva. Det är distributionscenter för själva Leaflets då. Och där de sitter och skriver sina tidningar. Så ja, det missar jag. Och sen pratar både Adolfsson och Henrik Invest om Bunke.
Vänta, en till sak om byggnaden var ju också att värdet på dem också var ju lägre än vad det nog troligtvis är. Det var ju bara vad de hade förvärvat byggnaden för pris. Och det har ju ökat sedan dess.
Ja, alltså Danmarks, vad ska man säga, bostadsmarknaden har ökat väldigt mycket mer. De har inte värderats upp på flera år. De har typ mer fått, vad heter det, avskrivningar på sig än att precis. De har liksom värderats upp ifall det hade varit ett fastighetsbolag hade ju värderat upp dem såklart nu.
Alltså det är lite dolda värden.
Så det är lite dolda värden där också. Och sen, så att jag tycker inte det påverkar någonting om den där substansen vi pratar om, som i princip, som jag säger, en option på att det kommer förmedlas ut då.
Ja, det ökar väl kanske bara margin of safety ännu mer då.
Ja, det är exakt.
Jag tänker på att de har övervärden på balansräkningen, eller dolda tillgångar då.
Det är både ja och nej, i och med att ett, de har dem i verksamheten, kommer antagligen inte likvideras. Man skulle kunna värderas upp ifall de vill. Men å andra sidan så har man mer värden på balansräkningen då. Så att,
klart de skulle kunna likvideras. Jag menar, om vi beslutar så hyr ett kontor istället. Liksom.
Jo,
dra ner på personalen eller whatever och så säljer vi.
Så är det. Om man skulle kolla på den, vad ska man säga, effektiviseringen som du var inne på, att man skulle göra av sig med tidningarna. Och typ sälja antagligen det kontoret som de sitter i.
Exakt.
Skulle det antagligen vara rätt stor varning och kanske utskiftning av stor extrautdelning.
Exakt.
Men ja, det är ingenting jag räknar med, för då tycker jag inte att det är riktigt case. Det är väldigt så här eventbaserat tycker jag.
Nej, jag tycker inte heller man ska köpa för den anledningen.
Exakt.
Och för att gå och hoppas på det.
Och den här ägaren som hade 50% som vi pratade om, han var ju grundare av FK Distribution sen tidigare, så, som sagt. Och Henrik som har följt det lite case längre var ju om att de hade inte varit så bra på egentligen kapitalallokering. Och nu har den här nya vd, eller ordförande, tagit över.
För det såg jag som en risk egentligen.
Exakt.
Eftersom det var portföljen och det utgör en stor del.
Men ja, men som Henrik sa så är ju vdn rätt ny, men ja, då skulle han ha ju börjat visa lite tecken på att försöka frigöra världen och sådär. Så ja, nej, men jag tycker även om det liksom är riktigt bra information från Henke och Adolfsson, eller Henrik Invest och Adolfsson då, så tycker jag liksom caset är fortfarande intakt. Värderingen på case tycker jag är fortfarande densamma. Det handlar bara om hur mycket margin of safety man har i balansräkningen, och där tycker jag det tar lite ut varandra.
Så att, ja, nej, det här stärker ju bara caset om något. Så att det förtar ju ingenting av det, men vi är lite felinformerade. Ja, men jag som Adolfsson skrev, var lite konstig konversation om han bunkar också. För att jag hade ju inte koll. Jag hade inte det, för att det vi gör när vi gör vår analys, vi läser ju inte på om den andras analys. Nej. För att vi inte ska, det ska inte vara något manus eller sådär, utan vi ska bara egentligen reagera naturligt på ja, caset helt enkelt.
Exakt.
Jag hade ju ingen aning om, jag hade inte läst på, jag hade ju kanske inte kollat upp bakgrunden så för att...
Nej, alltså jag brukar faktiskt inte kolla upp bakgrunden så mycket om det inte är någon man känner till. Nu kollar jag kollar bara på egentligen styrelse och ledningsgrupp ifall de har mycket skin in the game.
Nej, precis. Jag brukar inte heller kolla upp om det inte är så supertydligt att det är entreprenördrivet, som exakt. Säger Lars Wingefors kanske. Då kanske man vill veta.
Ja, det är en helt annan sak. Då är det, för att jag antar att management och ledning är värdeneutralt. Mm. Medan i till exempel Embracer Group så är det inte alls värdeneutralt. Det är Lars Wingefors väldigt mycket värdet ligger i. Så, så det är liksom, det är två olika saker. Och det är där jag vill påpeka att det är därför jag inte gör så mycket research om management på det sättet.
Precis, och ja, vi gör misstag ganska ofta, så att kom ihåg det.
Men vi försöker spotta ut 13 analyser per år, och de inte,
ja, jag menar det.
Och när till och med vår hemsida inte klarar av att lägga upp dem för de är för stora, vad ska man säga då?
Nej, men jag menar att det är liksom, vi brukar säga, lyssna inte och gör er en egen analys, för vi missar saker också hela tiden. Så. Jag gör fel i mina analyser också. Jag gjorde en fel i en millikom-analys också, det var lite små fel på siffran.
Ja. Så men att, du är ingen revisor, så att det är helt okej.
Exakt. Ja, men ska vi gå över till Twitterfrågor då?
Yes.
Vi kan börja med Kevin Rasmusson. Kevin Rasmusson, han är ju jättetrogen lyssnare och frågeställare.
Ja, verkligen.
Och han frågar, om ni fick ta möjligheten att ta en lunch med en person, vem som helst, död eller levande, vem och varför? Du kan få börja med den.
Gud, no pressure. Oh. Alltså jag skulle, alltså typ Bruce Lee skulle jag faktiskt ta med.
Okay.
Men det är bara för att försöka höra hans perspektiv på livet. För att jag tycker, eller jag som håller på med kampsport har typ fått hört väldigt mycket så här fram och tillbaka om att han var väldigt spirituell.
Han var en filosof.
Var spirituell av sig, till att andra som sa att han var typ så här helt bara typ så här körde över folk och sådär. Och det är verkligen...
Kollar du Tarantino-filmen så var han ju en douche.
Ja, exakt. Och det är det jag menar. Det är det jag menar, att det finns liksom vad ska man säga, förkroppsligare, eller man har porträtterat honom på hur många olika sätt, men man har den här bilden om när han sitter, och just som det bästa citatet jag gillar är ju som sagt be like water my friend.
Den gillar jag också.
Den liksom dröm, den applicerar jag, försöker applicera på allting i livet ungefär. Det går inte så bra, ibland blir man
bara anpassa sig efter omgivningen och sen, det som händer.
Ja. Inte försöker anpassa sig efter vad man faktiskt ska göra. Så han skulle jag faktiskt ta det med. Så skulle jag få träna mer kinesiska, vilket skulle vara jävla problematiskt.
Ja. Ja, men den här Once Upon a Time in Hollywood har ju fått jättemycket kritik för att de porträtterar Bruce Lee till någon arrogant typ asshole. Och jag har inte hört egentligen mycket, egentligen alls prata om att han skulle vara något på det sättet. Så att jag vet inte om det... Jag har bara hört bra om honom, att han skulle vara väldigt filosofisk och väldigt klok.
Jo, exakt.
Nej, jag vet inte. Kanske Hitler och bara dödat honom. Dränkt han i någon minestronesoppa eller någonting.
Gud. Minestronesoppa.
Ja, eller valfri soppa.
Du måste soppa. Bara ta
den italienska soppan.
Hon bara, okej.
Nej, men jag vet inte, kanske han. Nej, men jag vet inte. Jag kanske Nikolaj Tesla.
Oj.
Tycker jag. Han verkar vara, jag tycker han är en av vår tids största genier.
Men det är ju bara problemet att han fick väl syfilis och blev galen. Så vill du ta en pre-search för läsa det på syfilis?
Ja, men jag har corona ändå sen. Jag möter honom. Ja. Men jag skulle vilja höra vad han tycker om bilarna han gjorde nu.
Så gud.
Nej, men han är ju sjukt. Alltså om man kollar på vad han uppfann liksom. Han var sjukt före sin tid och pratade om saker som var långt före sin tid också. Så han är väl någon jag skulle vilja prata med. Eller kanske Genghis Khan.
Genghis Khan, ja. Men om du får säga två så ska jag också säga två.
För ja, men det kanske inte är så kul med yin-yang. Man kanske är retard. Jag vet inte om han skulle vara så smart eller filosofisk. Man är ju så här cool historisk figur som liksom ägt största riket i, genom tiderna. Så exakt. Det, men det är tråkigt om man skulle vara helt efterbliven.
Ja. Men en sån där på uppfinningssidan så skulle jag säga Leonardo da Vinci.
Mm. Ja,
det är verkligen typ så här, alltså om man tänker på stora tänkare men ändå typ så här, vilken bredd man hade och för sin tid, alltså Leonardo da Vinci tänker jag på direkt.
Ja, han var ju också grymt för sin tid.
Fan,
helikopterritningar och grejer.
Ja, fallskärmar och allting, bara så här, jag kan inte göra det här för vi har inte materialet, vi har inte teknologin för det, men alltså jag vill också vara smart.
Ja.
Vilket inte kommer hända, det gör jag inte upp.
Nej, men han var fan, han hade varit intressant också.
Ja, verkligen. That's a beautiful mind.
Mm-hmm.
Verkligen. Så är det. Ja, nej, men nästa fråga. Shoot.
Mm, ja, vi hoppar över lite frågor. Jag tycker inte de är riktigt passande.
För podden eller för...
Nej, de var inte opassande på det sättet. Utan mer för podden. Det var lite när vi tror OMX kommer vända. Vi har ingen koll på sånt.
Ja, vi har ingen aning om sånt. Vi sitter inte och tradar. Det finns mycket bättre. Som är, folk som skriver till mig bara, OMX visar ingen styrka. Jag bara, hur tittar du? Jag har ingen aning.
Jag vet inte
vad OMX ligger på.
Jag vet inte heller. Köp om du hittar prisvärda bolag, annars köp inte.
Exakt. Det var någon som skrev till mig, tänk om OMX går under 1000. Jag bara, är den över 1000? Jag bara, va? Vad är OMX på? Ja. Vad annars spännande?
Förresten, jag glömde. Kev Rasmusson hade en bonusfråga där om Disney bara. Och eftersom jag ändå har köpt lite Disney nu och pratat om tidigare så kan jag bara säga det snabbt. Jag tror, de kommer nog gå ner på corona. De har både kryssningar och nöjesparker. De har stängt ner nöjesparker i Kina. Kanske behöver göra i USA. Kan absolut gå ner på det. Men tror att de kan vara jätteintressanta på grund av ESPN Plus som är streamingtjänsten för sport. Och ja, Disney Plus och Hulu. Så att jag tror att de... Du betalar inte någon Netflix-multipel på det, men du kan ändå få streaming-exponering och de kan monetisera sina IP:n både på bio och streaming och i flera led och merchandise, så tre gånger. Så jag tror att det är ett bra köpläge nu. De har gått ner från runt $140 till $100. Så att jag har köpt långsiktigt.
På Disney väntar jag bara att se vad de ska göra med Fox. Om de ska slänga in X-Men och att Deadpool ska bli en 3. Jag kommer antagligen bara köpa på att de har Deadpool snart.
Ja, men alltså jag behöver inte ens vänta på det. Jag vet att de har visat att de är grymma på att förvalta. Alltså deras förvärv.
Lucas.
Nej, men,
tycker du Star Wars har varit bra?
Men det skiter jag i. Om du kollar Return on Investment har det varit bra. Jag tycker faktiskt filmen har varit bra också. Det där är ju bara en sån här nörda som du som sitter och läser loren och bara, det där stämmer inte, det går faktiskt inte ihop.
Det är faktiskt Star Wars jag är typ minst nörd på, om någon.
Ja, jag stör mig inte på såna här saker som inte går ihop i loren. Jag tycker det var bra filmer, underhållande.
Jag tycker det är bra, dålig story ibland.
Ja, nej, men de har ju gått bra ekonomiskt i alla fall. Och Marvel-förvärven har ju också... Alltså, deras förvärv har varit jättebra. Pixar också. Så att
det,
jag tycker
det är faktiskt galet. Hur de har kapitaliserat på det och deras förvärv.
Ja, och sen då streaming och det här. Så jag tror jättemycket på dem. Jag tror inte att det blir en dålig affär på lång sikt. Sen på kort sikt kan det hända vad som helst med corona. Men det, sånt tänker inte jag på.
Men det är dippar som man får ta nytta av faktiskt framåt. Det kommer, ja. Alltså, Donald Duck och Musse Pig kommer inte liksom försvinna från Disney nu.
Nej,
på grund av att corona finns i ett år. Eller?
Exakt, och skjuter man upp sin Disneyland-resa som man lovar sina ungar, då åker man nog på den senare.
Så är det.
Så då får de nog någon sån här sorts backlog som de måste fylla. Så att, nej, och i USA går de nöjesparkerna varma just nu. Så att, det är ju Kina, det är nerstängt. Men absolut kommer det göra ett avtryck, men jag menar aktien har gått ner 30% också. Så att, skala in dig om du tycker det är intressant kanske.
Mm.
Jag vet inte. Ingen finansiell rådgivning. Gör din egen analys. Punkt.
Ja, håller med.
Okej, vad tror ni om G5 som case i coronatider och isolering? Frågar Mikael Jonsson, Mikael Jonsson 16.
Är jag idiotisk nu och så tänker jag, vilken G5?
G5 Entertainment, mobilspel.
Okej, jag tänkte liksom telekom.
Aha, okej.
G5 och 4G.
Jaha, 5G. Ja, tänkte 5G. Jag. Okej. Nej, jag tror han menar G5 Entertainment här. Men, vad tror du?
Jag kan inte deras spel alls. Alltså de är på mobil och det är så här, absolut, det borde vara högre. Men jag vet inte hur det ser ut för deras exponering i Kina.
Jag har ägt dem och har lite koll på dem. De har väl inte superstor Kina, de har mycket Japan och sådär. Men oavsett, så jag tror mobilspel inte påverkas, det kan nog till och med gynnas, men jag tycker inte man ska köpa ett bolag på en corona trade så att jag vet inte, jag har ingenting att tillägga.
Ja, vad tycker du själv om du reflekterade över till Gravity? För de är ju också på mobilspel.
Mm, jag tror att de kan gynnas helt enkelt. Alltså det är väl ingen, det är ju inte, det är first level thinking. Jag menar, det är inte som att jag tror att jag ser något revolutionerande, men det är väl de flesta syn på att gaming kan gynnas. Sen kanske inte spending i spelen för den delen ökar. Men
bara mer aktivitet. Alltså,
ja, men det är väl positivt och det borde väl öka spänning lite. Så att Gravity ser jag verkligen inte skulle missgynnas. Jag menar, Sydkorea är en stor marknad. Alla de där asiatiska marknaderna är stora där. Och det är, ja, corona är ju rätt utspritt där, så att det kan vara bra. Mm. Något ska du spendera tiden på.
Ja, exakt. Men jag tycker det ser intressant ut med Gravity. De har ändå gått ner från 38, 39 till 25 nu typ. Så att...
Mm-hmm. Och kassan är ju halva börsvärdet nu.
Ja, it's lovely. Kan de inte bara göra utdelning, ska jag också titta på det.
Nej, exakt.
Okej, nästa fråga.
Att Alex Voxlin, att... Nej, det är massa siffror. Nej, skit i det. Det var jättejobbigt. Du får ändra Twitter-handeln om du vill ha en shoutout. Någon ändrad syn på Awardit efter rapport och förvärv? Det har vi ju typ täckt.
Nej, men... och ingen ändrad syn. Uppenbarligen bara mer positiva. I och med att Danne typ har köpt
det. Ja, jag har... Precis, jag har egentligen... Jag tyckte det var intressant innan... Jag köpte, men jag hade inte läst på tillräckligt och var inte helt, ja, helt insatt. Men nej, jag tycker det är intressant. Nu när jag kommer ner i värdering så tog jag det som tillfälle att gå in.
Ja.
Eller aktieväskan, att aktievaskan. Varför snackas slash analyseras det aldrig om de amerikanska bankerna? Ja, du gillar inte bank.
Vet du hur krångligt det är?
Och för det första så gillar ju inte ens du bank.
Alltså jag gillar inte bank, absolut. Mm. I USA så skulle man kunna, skulle det kunna funka. Men ett, de har helt andra bankregler än vad vi har här. Då måste man sätta sig in i det. I Sverige, Sverige och Norden och Europa har vi i alla fall Basel 3 och lite funktion av det. Två, vad jag har förstått av den amerikanska bankmarknaden så höll det på med en extrem konsolidering. Alltså tänk dig typ Swedbank äger/är ägda av alla sparbanker.
Mm.
Tänk dig extremt många sådana i hela USA.
Exakt.
Så det är väldigt svårt att få en uppfattning om just hur den bankmarknaden i USA ser ut. Den är mer spridd än vad till exempel Danmark är med banker eller Norge. De har jättemånga sådana här små sparbank Jylland, små sparbank Fjällland och sånt där.
Det är som du säger, det är en ganska annorlunda marknad. Mm. Sen om man vill titta på den, för Buffett äger mycket Bank of America och Wells Fargo. Han har ju sålt Wells och köpt mer Bank of America, så han äger mer Bank of America nu än Wells. Men han äger båda. Mm. Så det är klart att jag tittar på det, men jag tycker egentligen de svenska bankerna är bättre, för de är lägre värderade, har högre yield. De är typ mer välkapitaliserade och de orsakade faktiskt inte finanskrisen 2008. Så jag tycker, och de...
Kör
de,
vi blame game 12 år senare.
12 år senare.
Och verkligen. Ditt fel!
Ja, men det var ju deras fel. Så jag tycker svenska banken är bara... Nordiska banken är bättre. Sen är de bara 4 storbanker. Så det är mindre konkurrens. Det är mindre konkurrens från fintech för att de själva är med på fintech-lösningar som mobilt bank, ID och Swish.
Absolut, de är mycket bättre här i Sverige.
Ja, så jag det finns ingenting som tilltalar med amerikanska bankerna när jag kan köpa här hemma och de bara är bättre på alla sätt och vis i mitt tycke egentligen. Sen, det enda de är sämre på är ju tradingen. Alltså JP Morgan och så tjänar ju extremt mycket på deras trading desk.
Kan du köpa SCB istället?
Ja, de är rätt bra på det faktiskt.
Rätt bra. Okej.
Okay. Mm.
inte höga förväntningar. Nej, men alltså...
Det är sant. De har ju faktiskt... alla håller ju på med trading här i Sverige också. Men SEB är ju faktiskt... Ja, har en hög andel.
Den enda som man kanske skulle säga är bättre, det är Carnegie. Men de kan man inte köpa för de är onoterade.
Exakt.
Men jag skulle säga också största problematiken är... Ett, marknaden är mycket svårare att sätta sig in i än vad det är till exempel i Sverige. Mm. I att sätta sig in där är ungefär som att sätta sig in i reglerna i en stat.
Mm.
Och sen ska du försöka utröna vad man får göra i en stat. Och sen har du liksom 54 stater, eller 49 stater till att liksom sätta dig in i. Du kan antagligen förhoppningsvis räkna bort Alaska och Hawaii om vi inte har dem här på alla ställen, men det är fortfarande så här, då är det 48 stater sätter in i reglerna. Hoppas att de har federala regler, men å andra sidan, det är väldigt lite du kan transferera över i kunskap om vi tänker på vår bostadsmarknad och hur deras bostadsmarknad funkar.
Ja, det är precis. Du kan inte känna pulsen på bostadsmarknaden på samma sätt. Man kan ju ändå få en känsla för hur bostadsmarknaden i Stockholm, Göteborg eller någon storstad här i Sverige ser ut.
För i regel är banker en proxy på hur ekonomin går i landet. Och om man tittar vad de tar mest risk, för att en banks jobb är att ta risk, är ju egentligen att i bostäder. Och med tanke på hur USA funkar mot Sverige eller Europa överlag, så är det bättre att göra det på hemmamarknaden än att göra det på bortamarknaden. Annars måste du måste sprida ut ännu mer. För jag tror du aldrig kommer få en edge eller en förståelse på den nivån som du kommer få på en svensk bank. Så är det.
Yes. Mm. Hur ser ni på optioner, frågar Dividend Glenn. Vi sysslar inte med sånt.
Vi sysslar inte med sånt, men jag vet att Nasdaq har en utbildning varje halvår som jag skulle rekommendera att gå på.
Okay.
Som jag hört är bra, men det är ingenting jag håller på med. Förklara mig det i skolan, men nej, jag håller mig simpelt med aktier. Ingen liksom emissionsrisk eller tredjepartsrisk eller något sånt där.
Nej, och jag kör inte heller någon korta eller någon hedging-strategier, utan jag tar hem kassa när jag bedömer att jag tycker att det börjar bli för överhettat eller för greedy eller något sånt där.
Jag tyckte det var kul när du frågade mig hur gör man med optioner. Jag bara, jag rör det inte, fast jag kan.
Nej, jag vet inte varför jag ens tänkte på det. Ja, nej, men jag sysslar inte med sånt, även om jag frågade dig. Så jag funderade lite på, jag borde ha kopplat på någon
hedge.
Ja, någon hedge där, det hade gått bra. Men,
ja.
Men nej, det gjorde jag inte. Jag tog hem lite kassa i alla fall.
Ja, men det är väl så, den små upplevelsen av hybris.
Ja, och på tal om kassa så frågar jag aktieamatör. Hur mycket av din kassa har du gått in med efter denna nedgång? Men han frågar, det var jag som tweetade om frågor, men han frågar oss då.
Ja, antar jag. Där ska jag svara om man vill ändå.
Han får den bonusen. Jag har gått in med typ hela kassan. Jag har väl pyttelite, typ 2% kassa kvar kanske.
Ja, och från när du ställer frågan så har jag faktiskt ökat min kassa i och med att jag har sålt till Biotage.
Mm, så då hade du 18?
Ja, jag hade typ, jag har 18% nu, jag hade typ då, nej, 15 typ sådär. Så har jag 18.
Okay. Sen frågar hästen att aktiehästen.
Hästen.
Hade varit lite kul att höra era tankar kring Davide Campari. Vet du vad Campari är? Men ligger ju i tiden med problem i Italien och alkohol botar coronanyheter. Folk super för att glömma röda siffror och så vidare.
Ja. Oj, oj, oj.
Nice. Ja. Level thinking här.
För det första är jag ingen expert på den, för jag tycker inte om dricka Camparis eller Aperol som det är mest de säljer.
Mm, ja, den har ju fått ett uppsving, Aperol.
Jävlar, den fick uppsving i somras. Alla ska dricka någon orange drink. Man bara, vad fan, skärper.
Precis, den har blivit het igen. Så ja, bara på Aperol-hype kanske man ska köpa Campari.
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag tycker det känns som, om vi tänker med Hönö här i Sverige, som jag har sett rapporten, som inte ens har tillväxt, men ändå är liksom väldigt hypad grej. Alltså jag tror det enda som kan vara bra i just dryckesmarknaden är verkligen varumärken. Då skulle väl Campari kunna funka där. Och sen annars typ, vadå, LVMH tycker jag.
Ja, LVMH får ju ännu mer riskspridning, tänker jag.
Ja, men jag tänker bara just alkohol på alkoholexponering.
Egentligen så, han pratar ju om att det borde vara bra nu att köpa Campari. Jag tänker väl tvärtom, alltså det man tror jag first level thinking, vilket kanske är fel då, men det borde väl vara att det är mindre tillställningar som ställs in, alltså som ställs in massa tillställningar och det är mindre drickande ute. Och visst, man kanske sitter och dricker, super ner sig med Aperol och dränker sina sorger, men jag vet inte om man gör det med Camparis grejer. Kanske man köper någon ful öl istället. Jag vet inte, jag tror snarare att det är dåligt.
Det kanske visar mer skillnad på dig och han, vad ni har för preferens när man gäller att dricka hemma.
Ja, han kan sitta och dricka Camparis produkter. Mm. Nej, men ingen take på det, jag har inte ens kollat på bolaget faktiskt.
Nej, inte jag.
Nej, men det var alla Twitterfrågor. Ja, och
men jag har faktiskt fått en Twitterfråga på DM.
Mm.
Då frågan, nej, i och med att det var BDM så får han vara anonym, annars får han ställa den öppet. Så frågan om hur vi tänker runt belåning. Och i, för att jag avansar så använder jag belåning bara till den här gränsen vi har 0%.
Mm.
Annars använder jag inte det. Jag kommer antagligen slå på det när jag typ känner att det har, ja, när det har på något sätt bottnat och sen visat att den ska på väg uppåt, då kommer jag slå på belåning. Ja, men det är min tanke. Men sen, alltså det är väldigt riskfyllt. Väldigt riskfyllt, måste jag säga.
Mm, ja, på vilket sätt tycker du riskfyllt?
Ja,
alltså det är inte om, så att det blir liksom, du tänker margin calls och den biten.
Men alltså margin calls kommer inte hända, för du kommer inte, för jag antar att vi inte kommer sätta oss i belåning med alltså 50%, 100%, alltså det kommer inte
exakt,
hända.
Utan men, det är ju, eftersom Avanzas regler är ju rätt.
Exakt, Avanzas regler kommer ju slå ut det rätt fort. Ja. Så vi kommer ju bli, vet du, likvida direkt. Men om man tänker bara på det, om du säger att du har 10% belåning, om du säger att du går ner 30%, då är belåningen 13%. Så att det går rätt fort för att, att belåningen ökar i nedgång. Bara sånt som man ska ha koll på. Och då är det så här, man kanske måste vara beredd, helst om man är i en uppgång, att man ska vara beredd på att belåningen kan öka med 5, eller som öka rätt fort. Och då kanske du behöver ta liksom stoppar. Så att jag vet inte, jag är väldigt försiktig med det. Jag skulle inte vilja göra för mycket. Hur har du tänkt? Har du använt belåning någonting?
Jag använder faktiskt en del av de här. Även jag använder såklart 0% belåningen. Mm. Sen använder jag en del av, för det är ganska låg ränta om man har platina eller högsta.
Mm.
Så att om man tillhör den högsta kundgruppen, för då är det väldigt, väldigt låg ränta, 0,9%, 0,99% upp till ett visst belopp och sådär. Sen när jag tänker på det här med att det skulle bli att det måste likvideras och säljas, det är ju bara om du går över din kreditlimit.
Så är det.
Och det baseras ju på liksom, om de papperna som ligger som bas till belåningen, om de minskar så mycket värde. Men där har jag väl lagt mig så att jag inte ligger tangerar gränsen för min kreditlimit så mycket. Och sen håller jag koll, för visst, det blir dyrt liksom om det blir en riktig björnmarknad. Men jag ser det som att om jag kan låna till 0,99% ränta och kan få direktavkastningar som vida överstiger det som är stabila, så tycker jag väl att i bra lägen att det är värt det.
Okay. Mm.
Men det kan slå fel.
Ja.
Absolut.
Nej, jag är väldigt försiktig med det. Och sen jag ska ju bara, innan någon gör det, kolla villkoren oavsett.
Mm.
Jag har inte alls inläst på det. Jag vet bara det lilla jag sett på Avanza, och jag bara öppnade kreditavtal, för man såg man kunde få 0% ränta på att belåna sig lite. Det blir rätt bra om man ändå kan lägga in.
Egentligen tror jag väl det är vettigaste att hålla sig till det.
Ja, jag håller mig bara till det. Tills någon gång jag typ tycker att det är så billigt så att jag bara, så här, bara ut med allt.
Nu kan det inte gå ner mer.
Nej.
Blodrött på gatorna.
Ja, men man kan fortfarande gå ner 100% oavsett.
Ja, exakt.
Så är det.
Ja.
Okej, okay. Men var det allt då?
Ja.
Alice.
Och kom ihåg, det är ingenting av det här någon finansiell rådgivning. Gör alltid din egen analys. Det är bara våra tankar. Ja, du hittar mig på @vardeinvestera på Twitter.
Och ni hittar mig @investicus på Twitter och Instagram. Och sen hittar ni podden @gameofstocks nu på både Twitter och Instagram, men också www.gameofstocks.nu på vår hemsida, där ni kan hitta pdf på alla analyser vi har gjort. Så att gå in där. Och sen vill jag avsluta. Tack Börsdata för att ni sponsrar denna podd. Ypperligt att ha med er här i börsdjungeln, och helst när det bäsar, för att hålla oss rationella medans affekten är över öronen.
Och kom ihåg, keep calm out there. Keep calm and buy stocks.
Stonks. 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 Så är det. Tack för den här veckan.
Ja, tack för den här veckan.
Adios.
Adios.